Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu prästerdömets allmänna möte under den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Musiken under det här mötet framförs av en prästerdömskör från Brigham Young University, Idaho. President Henry B. Eyring, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Bröder, vi välkomnar er till prästerdömets allmänna möte av den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Det här mötet sänds via satellit till prästerdömsbärare på många platser runt om i världen. Musiken under det här mötet framförs av en prästerdömskör från Brigham Young University, Idaho, under ledning av Randall Kempton, Paul Busselberg och David Lozano Torres med Brian Matthias och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga En grundval blev lagd. Inledningsbönen får vi sedan av broder M. Joseph Bruff, andra rådgivare i Unga Mäns generalpresidentskap, varefter kören sjunger Fader i bön.
Is laid for your faith. Vår kärleksfulla rättfärdige himmelske fader, vi samlas en grupp av prästerdomsbärare för att tacka dig. Vi tackar mest av allt för din son och den plan som låter oss komma tillbaka till dig. Vi är tacksamma att bära ditt prästerdöme och är tacksamma att kunna tjäna dig. Vi tackar för att vi har profeter. En profet, president Nelson, och första presidentskapet i 12 kvorum och den mantel som ligger på dem som siar och uppenbarare. Vi är tacksamma, fader, för att du samlat oss idag. Att vi har öron att höra och hjärtan förberedda att ta emot, så att vi kan ägna oss åt ditt verk och ta emot undervisning med önskan att förändra oss. Vi ber dig, fader, också att välsigna oss. Våra underbara äkta hälfter som inte är med oss nu. Välsigna systrar, hustru, bröder och döttrar. Och våra underbara missionärer över hela världen. Vi ber igen att din heliga ande ska vara med oss i våra hjärtan. I din sons Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Vi har nu förmånen att höra från både Douglas D. Holmes, första rådgivare i Unga Mäns generalpresidentskap. Han följs av vår profet, president Russell M. Nelson. Därefter får vi höra från äldsterna D. Todd Christofferson och Ronald A. Raspund i de 12 apostlarnas korum.
Brethren, it is a privilege to be with you in this.
Bröder, det är en förmån att vara med i denna historiska konferens. När jag var ny missionspresident var jag ivrig att ta emot vår första grupp med nya missionärer. Medan några av våra mer erfarna missionärer förberedde sig för ett kort möte med dem, lade jag märke till att de hade ställt fram barnstolar i en halvcirkel. Varför har ni ställt fram små stolar, frågade jag. Ja, det är till de nya missionärerna, sa missionärerna en smula skamset. Jag tror att vårt sätt att se på andra har stor inverkan på hur de uppfattar sig själva och vad de kan bli. Våra nya missionärer satt på vuxenstolar den dagen. Jag är rädd att vi ibland bildligt talat ger våra unga bärare av aronska prästerömmet barnstolar att sitta på istället för att hjälpa dem förstå att Gud har gett dem ett heligt ansvar och ett oerhört viktigt arbete att utföra. President Thomas S. Monson sa till oss att unga män behöver förstå vad det innebär att vara bärare av Guds prästadöme. De behöver vägledas till andlig insikt om heligheten i deras ordinerade kall. Idag ber jag att den heliga anden ska vägleda oss till en större insikt om aronska prästadömets kraft och helighet och inspirera oss till att fokusera med större hängivenhet på våra prästadömsplikter. Äldste Dale G. Renland lärde att syftet med prästadömet är att ge Guds barn tillgång till Jesu Kristi försoningskraft. För att ta emot Kristi försoningskraft i våra liv måste vi tro på honom, omvända oss från våra synder, ingå och hålla förbund genom förrättningar och ta emot den heliga anden. Det här är inte principer som vi tillämpar bara en gång. De snarare samverkar, stärker och bygger på varandra i den fortsatta utvecklingsprocessen mot att komma till Kristus och bli fullkomnade i honom. Så vilken roll har aronska prästadömet i det här? Hur hjälper det oss att få tillgång till Kristi försoningskraft? Jag tror att svaret ligger i aronska prästadömets nycklar. Nycklarna till änglars betjäning och till det förberedande evangeliet. Låt oss börja med en aspekt av änglars betjäning. Innan Guds barn kan ha tro på Jesus Kristus så behöver de känna till honom och bli undervisade om hans evangelium. Som aposteln Paulus sa, hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Från tidernas begynnelse har Gud sänt änglar till att betjäna människobarnen för att uppenbara det som rör Kristi ankomst. Änglar är himmelska varelser som frambär Guds budskap. I både hebreiskan och grekiskan är roten till ordet ängel budbärare. På samma sätt som änglar är bemyndigade budbärare, utsända av Gud för att förkunna hans ord och uppbyggda tro, har vi som aronska prästerömmet ordinerats till att undervisa samt inbjuda alla att komma till Kristus. Att predika evangeliet är ett prästerömsansvar. Och kraften förknippad med denna plikt är inte bara till profeter eller ens bara för missionärer. Den är till för dig. Så hur får vi den här kraften? Hur kan en 12-årig diakon eller någon av oss föra tro på Kristus till Guds barns hjärtan? Vi börjar med att samla på oss hans ord så att dess kraft finns inom oss. Han har lovat att om vi gör det så ska vi få Guds kraft till att övertyga människorna. Det kan vara att undervisa på ett korumsmöte eller att besöka en medlems hem. Det kan handla om något mer avspänt, som ett samtal med en vän eller familjemedlem. I alla dessa sammanhang kan vi, om vi är förberedda, undervisa om evangeliet så som änglar gör, genom den heliga andens kraft. Jag hörde nyligen Jacob, en aronsk prästerumsbärare i Papua Nya Guinea, vittna om kraften i Mormons bok och om hur den hade hjälpt honom att motstå ondska och följa anden. Hans ord fick min och andras tro att växa. Min tro har också vuxit när jag har hört bärare av aronska prästerummet undervisa och vittna på sina kvorumöten. Unga män, ni är bemyndigade budbärare. Genom era ord och handlingar kan ni föra tro på Jesus Kristus till Guds barns hjärtan. Som president Nelson sa, för dem kommer ni att vara som en tjänande ängel. Större tro på Kristus leder alltid till en önskan att förändra eller omvända sig. Så det är logiskt att nyckeln till änglars betjäning bör åtföljas av nyckeln till det förberedande evangeliet. Evangeliet om omvändelse och om dop och syndernas förlåtelse. När ni studerar era plikter inom aronska prästerummet kommer ni att upptäcka en tydlig befallning att inbjuda andra att omvända och förbättra sig. Det betyder inte att vi står i ett gatuhörn och ropar, omvänd er. Oftare betyder det att vi omvänder oss, vi förlåter. Och när vi tjänar andra så erbjuder vi det hopp och den frid som omvändelse för med sig, eftersom vi själva har upplevt den. Jag har varit tillsammans med bärare av aronska prästerummet när de har besökt medlemmar i sitt kvorum. Jag har sett hur deras omsorg uppmjukat hjärtan och hjälpt deras bröder att känna Guds kärlek. Jag hörde en ung man bära vittnesbörd till sina jämnåriga om kraften i omvändelse. När han gjorde det uppmjukades hjärtan, löften gavs och Kristi helande kraft upplevdes. President Gordon B. Hinckley sa, det är en sak att omvända sig, det är en annan att få sina synder efterskänkta eller förlåtna. Kraften att åstadkomma det finns i aronska prästerummet. Aronska prästerummets förrättningar, dopet och sakramentet vittnar om och fullbordar vår omvändelse. President Dallin H. Oaks förklarade det på följande sätt. Vi är befallda att omvända oss från våra synder och komma till Herren med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande och ta del av sakramentet. När vi förnyar våra dopförbund på detta sätt förnyar Herren den renande effekten av vårt dop. Bröder, det är en helig förmån att få utföra förrättningar som ger syndernas förlåtelse till botfärdiga hjärtan genom frälsarens försoningskraft. Jag fick nyligen höra om en präst som kämpar med att uttrycka sig själv välsigna sakramentet för första gången. När han gjorde det kom en kraftfull ande över honom och församlingen. Senare under mötet bar han ett enkelt men tydligt vittnesbörd om Guds kraft, vilken han hade känt under förrättningen. I Sydney, Australien döpte fyra medlemmar ur prästernas kvorum, medlemmar av Mbuelongo-familjen. Mamman till en av de här prästerna berättade för mig vilken mäktig inverkan den här upplevelsen haft på hennes son. De här prästerna lärde sig vad det innebär att ha fullmakt av Jesus Kristus. Som ni vet så kan präster nu officiera istället för att träna det dop i templet. Min 17-årige son döpte nyligen mig för några av våra förfäder. Vi kände båda två en djup tacksamhet för aronska prästerummet och privilegiet att kunna verka för Guds barns frälsning. Unga män, när ni flitigt ägnar er åt era prästerumsplikter, deltar ni med Gud i hans verk att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Upplevelser som den här ökar er önskan och förbereder er för att som missionärer predika omvändelse och döpa nyomvända. De förbereder er också för ett livslångt tjänande inom melkesediska prästerömmet. Bärare av aronska prästerömmet, vi har förmånen och plikten att vara medtjänare till Johannes döparen. Johannes sändes som bemyndigad budbärare att vittna om Kristus och inbjuda alla att omvända och låta döpa sig. Med andra ord, utövade han de aronska prästerömmets nycklar som vi har talat om. Johannes sa sedan, Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. På så vis bereder aronska prästerömmet vägen för Guds barn med nycklarna till änglars betjäning och det förberedande evangeliet att genom melkisediska prästerömmet ta emot den heliga andens gåva, den största gåva vi kan få i det här livet. Vilket djupgående ansvar Gud har gett till bärare av aronska prästerömmet. Föräldrar och prästerumsbärare, kan ni känna vikten av president Monsons råd att hjälpa unga män förstå vad det innebär att vara bärare av Guds prästerumme? Att förstå och ära aronska prästerummet förbereder dem för att bli trofasta melkisediska prästerumsbärare. Kraftfyllda missionärer och rättfärdiga äkta män och fäder. Genom deras tjänande kan de också förstå och också känna prästerömmets verkliga kraft. Kraften att handla i Kristi namn för Guds barns frälsning. Unga män, Gud har ett uppdrag åt er att utföra. Din ordination inom aronska prästerömmet har en central roll i att hjälpa hans barn ta emot Kristi försoningskraft. Jag lovar att när du sätter dessa heliga plikter i centrum av ditt liv så känner du Guds kraft som aldrig förr. Du förstår då din identitet som är Guds son, kallad med en helig kallelse att utföra hans verk. Och liksom Johannes döparen kommer du att hjälpa till att förbereda vägen för hans sons återkomst. Om dessa sanningar vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Brother Holmes, for your important message.
Tack, Broder Holmes, för ditt viktiga budskap. Kära bröder, vi saknar ju president Thomas S. Monson och äldste Robert D. Hales. Men vi fortsätter sträva framåt i Herrens verk. Jag är mycket tacksam för varje man som bär det heliga prästadömet. Ni är vår återlösares hopp, han som önskar att var och en ska kunna tala i Herren Guds, ja, i världens frälsares namn. Han vill att alla hans ordinerade söner ska representera honom, tala för honom, agera för honom och välsigna Guds barns liv över hela världen så att tron ska kunna tillta på hela jorden. En del av er tjänar där kyrkan har varit etablerad i generationer. Andra tjänar där kyrkan är relativt ny. En del av er tillhör stora församlingar. Andra tillhör små grenar där avstånden är stora. Oavsett era individuella omständigheter är var och en av er medlem i ett prästerumskvorum med ett gudomligt mandat att lära och undervisa, att älska och tjäna andra. I kväll tillkännager vi en viktig omorganisation av våra melkisedekska prästerumskvorum för att kunna utföra Herrens verk mer effektivt. I varje församling ska högprästerna och äldsterna nu slås ihop till ett enda äldstekvorum. Den här justeringen kommer att storligen öka kapaciteten och förmågan hos de män som bär prästadömet att tjäna andra. Blivande äldster välkomnas till och tas hand om av det kvorumet. I varje stav fortsätter stavspresidentskapet att presidera över högprästernas kvorum i staven. Men sammansättningen av det kvorumet baseras på nuvarande ämbeten i prästadömet, vilket kommer att förklaras inom kort. Äldste D. Todd Christofferson och äldste Ronald A. Rasband i de 12 apostlarnas kvorum ska nu undervisa oss mer om de här viktiga justeringarna. De här justeringarna har analyserats i flera månader. Vi har känt ett trängande behov av att förbättra sättet varpå vi tar hand om våra medlemmar och rapportera våra kontakter med dem. För att göra det bättre behöver vi stärka våra prästadömskvorum så att de kan ge större vägledning i tjänandeverket av kärlek och stöd som Herren avser för sina heliga. De här justeringarna är inspirerade av Herren. När vi inför dem blir vi ännu effektivare än vi har varit tidigare. Vi är engagerade i den allsmäktige Gudens verk. Jesus är Kristus. Vi är hans ödmjuka tjänare. Gud välsigne er bröder när vi lär oss och utför vår plikt. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Strax efter att kyrkan bildats i denna sista tidsutdelning sa Herren i en uppenbarelse: och genom er trosbön ska ni ta emot min lag så att ni kan veta hur min kyrka ska ledas och få allting rätt inför mig. Den principen har följts i kyrkan och det löftet har uppfyllts av Herren ända sedan dess. Mönster för prästadömets organisation och tjänande har uppenbarats allt eftersom. Först genom profeten Joseph Smith, när prästadömets ämbeten och korum först upprättades. Viktiga justeringar uppenbarades och tillämpades under president Brigham Youngs, John Taylors, Spencer W. Kimballs och Esther Taft Bensons ämbetstider rörande det 12 korum, de 70 högprästerna och andra ämbeten och korum inom både melkesediska prästadömet och aronska prästadömet. Idag, i ett historiskt uttalande för bara en liten stund sedan, tillkännagav president Russell M. Nelson ytterligare en viktig justering. Jag vill upprepa en del av hans uttalande. I kväll tillkännager vi en viktig omorganisation av våra melkesediska prästadömskvorum för att kunna utföra Herrens verk mer effektivt. I varje församling ska högprästerna och äldsterna nu slås ihop till ett enda äldstekvorum. Sammansättningen av det kvorumet baseras på nuvarande ämbeten i prästadömet. President Nelson tillade: det här justeringen har analyserats i flera månader. Vi har känt ett trängande behov av att förbättra sättet varpå vi tar hand om våra medlemmar. För att göra det bättre behöver vi stärka våra prästadömskvorum så att de kan ge större vägledning i tjänandeverket av kärlek och stöd som Herren avser för sina heliga. Där justeringen är inspirerad av Herren. När vi inför dem blir vi ännu mer effektiva än vad vi har varit tidigare. På uppdrag av första presidentskapet ska äldster Ronald A. Raspen och jag ge mer information som vi hoppas besvara frågor som ni kan ha. Först, för att återbetona det, vilka förändringar sker för högprästgrupper och äldstekvorumen på församlingsnivå? I en församling förenas nu medlemmarna i äldstekvorum och högprästgrupper till ett enda korum för melkesediska prästadömet med ett presidentskap. Detta korum som nu utökas i antal och enighet ska kallas äldstekvorumet. Högprästernas grupp upphör. Äldstekvorumet omfattar alla äldster och blivande äldster i församlingen och alla högpräster som för närvarande inte verkar i biskopsrådet, i statspresidentskapet, i högrådet eller som aktiv patriark. Högprästernas kvorum i staven består av de högpräster som för närvarande verkar i statspresidentskapet, i biskopsråden, i högrådet eller som aktiva patriarker. Hur ska äldstekvorumets presidentskap organiseras? Statspresidentskapet avlöser befintliga gruppledarskap för högprästerna och presidentskap för äldstekvorumen och kallar ny president och rådgivare för äldstekvorumet i varje församling och gren. Det nya presidentskapet för äldstekvorumet kan bestå av äldster och högpräster med varierande ålder och erfarenhet som tjänar tillsammans i ett kvorumpresidentskap. En äldste eller en högpräst kan tjäna som kvorumpresident eller som rådgivare i presidentskapet. Högprästerna ska inte ta över äldstekvorumet. Vi förväntar oss att äldste och högpräster samarbetar i olika konstellationer, i kvorumpresidentskap och i kvorumens tjänande. Dessa justeringar i kormen bör tillämpas så snart det är praktiskt möjligt. Påverkar den här justeringen av kormets struktur kormets medlemmars prästadömsarbeten? Nej. Den upphäver inte något prästadömsarbete som en kormedlem kan ha ordinerats till tidigare. Som ni vet kan en man ordineras till ett annat prästadömsarbete under sin livstid och han förlorar inte eller går inte miste om någon tidigare ordination när han får en ny. En prästadömsbärare kan ibland verka i mer än ett ämbete i taget. Men när en högpräst också verkar som patriark eller biskop verkar han vanligtvis inte i alla sina prästadömsämbeten samtidigt. Biskopar och de 70 till exempel verkar inte aktivt i dessa ämbeten när de har avlöst eller blivit emeritusmedlem. Så vilka prästadömsämbeten en man än bär så verkar han medan han tillhör äldstekvorumet som äldste. För flera år sedan sa president Boyd K. Packer att prästadömet är större än någon av dess ämbeten. Prästadömet är inte delbart. En äldste bär lika mycket prästadöme som en apostel. När en man förlänas prästadömet tar han emot fullheten av det. Det finns emellertid ämbeten inom prästadömet, uppdelningar av myndighet och ansvarsområden. Det sägs ibland att ett ämbete är högre än eller lägre än ett annat ämbete. Ämbetena i melkisedeska prästadömet är varken högre eller lägre. De representerar snarare olika verksamhetsområden. Jag hoppas innerligt att vi inte längre ska tala om avancera till ett annat ämbete inom melkisedeska prästadömet. Äldster fortsätter att ordineras till högpräster när de kallas till ett stadspresidentskap, högråd eller biskopsråd. Eller vid andra tillfällen på statspresidentens begäran efter begrundan under bön och inspiration. När deras tid av tjänare i statspresidentskap, högråd eller biskopsråd är över går högprästet tillbaka till äldstekvorumet i sin församling. Vem leder äldsternas kvorumspresidents arbete? Statspresidenten presiderar över melkisedeska prästadömet i staven. Därför är äldsternas kvorumspresident direkt ansvarig inför statspresidenten som ger utbildning och ledning med hjälp av statspresidentskapet och högrådet. Biskopen som församlingens presiderande högpräst träffar också regelbundet äldsternas kvorumspresident. Biskopen rådgör med honom och ger honom lämplig vägledning om hur han på bästa sätt kan tjäna och välsigna församlingens medlemmar i harmoni med alla församlingens organisationer. Vad är syftet bakom justeringarna i melkisedeska prästadömets kvorum? Med ett kvorum för melkisedeska prästadömet i församlingen förenas prästadömsbärarna så att de kan utföra alla delar av frälsningsarbetet, däribland tempeltjänst och släktforskning som tidigare samordnades av högprästernas grupp. Det ger kvorummedlemmar möjlighet att oavsett ålder och bakgrund få utbyte av varandras perspektiv och erfarenheter, även de som är i en annan fas i livet. Det ger också ytterligare möjligheter för erfarna prästadömsbärare att vara mentorer för andra, däribland blivande äldster, nya medlemmar, unga vuxna och de som återvänder till kyrkan. Jag kan inte nog uttrycka hur spännande det är att begrunda den allt viktigare roll som äldstekvorumet kommer att spela i framtiden. Visdomen, erfarenheten, kapaciteten och styrkan som kommer att finnas i dessa kvorum förebådar en ny dag och en ny nivå för prästadömets tjänande kyrkan över. Under generalkonferens för 20 år sedan återgav jag en berättelse som tidigare tagits upp av äldste Vaughan J. Featherstone i de 70 som tål att upprepas. År 1918 var broder George Goats en bonde som odlade sockerbetor i Lehigh, Utah. Vintern kom tidigt i året och en stor del av betorna frös i marken. För George och hans unge son Francis gick skörden långsamt och mödosamt. Under tiden rasade en influensaepidemi. Den fruktansvärda sjukdomen tog livet av Georges son Charles och tre av Charles små barn. Två små flickor och en pojke. Inom loppet av bara 6 dagar fick en sörjande George Goats resa 3 gånger till Ogden, Utah för att hämta hem kropparna till begravningen. Efter dessa tragiska händelser spände George och Francis för sin vagn och satte åter kurs mot betfältet. På vägen passerade de vagn efter vagn med betor som kördes till fabriken av deras grannar. När de passerade varandra vinkade kuskarna och hälsade: "Hej, farbror George. Beklaga sorgen, George. Hårt slag, George. Du har många vänner, George." På sista vagnen satt den fräkniga Jasper Rolf. Han vinkade glatt och ropade: "Det var den sista, farbror George." Broder Goats vände sig till Francis och sa: "Jag önskar att det där vore vårt." När han kom fram till grinden hoppade Francis ner från den stora betesvagnen och öppnade grinden. Och hans far körde ut på fältet. George höll in, stannade hästarna och såg ut över fältet. Det fanns inte en sockerbeta på hela fältet. Då gick det upp för honom vad Jasper Rolf hade menat när han ropade: "Det var den sista, farbror George." George steg ner från vagnen, tog upp en handfull av den feta bruna myllan som han älskade så mycket och sedan blasten från en beta. Och han såg en stund på dessa symboler för sitt arbete som om han inte kunde tro sina ögon. Sen satte han sig ner i en hög av blast. Denna man som tagit hem 4 av sina kära och begravt dem inom loppet av endast 6 dagar, gjort kistor, grävt gravar och hjälpt till med svepningarna. Denna stora man som aldrig tvekade eller ryggade eller sviktade under denna hjärtslitande prövning satte sig ner på en hög av blast och grät som ett litet barn. Så reste han sig, torkade ögonen, såg upp mot himlen och sa: "Tack, fader, för äldsterna i vår församling." Ja, tack Gud för männen som bär prästadömet och för de tjänare som de ännu kommer att utföra för att betjäna enskilda och familjer och för att upprätta Sion. Första presidentskapet, de 12 apostlarnas kvorum och presidentskapet för de 70 kvorum har begrundat dessa justeringar under en längre tid. Efter många böner, noggranna studier av skrifternas ord om prästadöms kvorum och bekräftelse på att detta är Herrens vilja, går vi enigt vidare och tar ännu ett steg i det som faktiskt är den fortgående återställelsen. Herrens vägledning är uppenbar och jag gläds över den och vi vittnar om honom, om hans prästadöme och om era ordinationer inom detta prästadöme. I Jesu Kristi namn. Amen.
Mina älskade bröder i prästadömet, det är med stor ödmjukhet jag står inför er vid detta historiska tillfälle på uppdrag av vår käre profet och president Russell M. Nelson. Jag älskar och stödjer denna underbara gudsman och vårt nya första presidentskap. Jag vittnar tillsammans med äldste D. Todd Christofferson och mina andra bröder i de 12 apostlarnas kvorum om att ändringarna som tillkännagetts denna kväll är Herrens vilja. Som president Nelson sa är detta en fråga som under bön har samtalats om och övervägts av kyrkans seniorbröder under en längre tid. Önskan var att söka Herrens vilja och att stärka Melkisedekska prästadömets kvorum. Inspiration togs emot och denna kväll har vår profet meddelat Herrens vilja. För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Så välsignade vi är som har en levande profet idag. Under hela våra liv har syster Asband och jag rest världen runt i olika uppdrag i kyrkan och yrkeslivet. Jag har sett nästan varje slags enhet i kyrkan. En liten gren i Ryssland där antalet melkisedekiska prästedömesbärare kunde räknas på ena handens fingrar. En liten och växande gren i Afrika där högprästerna och äldsterna möttes tillsammans. Eftersom det totala antalet bärare av melkisedekiska prästedömet var lågt. Och väletablerade församlingar med så många äldster att de behövde delas upp i två korum. Var vi än har varit har vi sett hur Herrens hand har gått före hans tjänare. Förberett folket och vägen framför dem så att alla hans barn kan välsignas utifrån varje behov. Har han inte lovat att han ska gå framför vårt ansikte och vara på vår högra sida och på vår vänstra och att hans ande ska vara i våra hjärtan och hans änglar runt omkring oss? När jag tänker på er alla påminns jag om salmen Se en kunglig armé. Se en kunglig armé med fanor, sköld och svärd marscherar fram att segra i livets stora värld. Dess led är fylld av kämpar, enade och starka, som följer sin anförare och sjunger glatt sin sång. Elder Christofferson har besvarat flera frågor som säkerligen kommer att uppstå efter tillkännagivandet att högprästernas grupp och äldstekvorum på församlingsnivå ska slås ihop till en enad, mäktig armé av bröder inom melkisedekiska prästerrummet. Dessa justeringar kommer att hjälpa äldstekvorum och hjälpföreningen att harmonisera sitt arbete. De kommer också att förenkla kvorumets samordning med biskopsrådet och församlingsrådet. Och de gör det möjligt för biskopen att delegera fler ansvar till äldstekvorumets och hjälpföreningens presidenter. Så att biskopen och hans rådgivare kan fokusera på sina primära ansvar. Särskilt på att presidera över de unga kvinnorna och de unga männen som bär aronska prästerrummet. Förändringar i kyrkans organisation och funktion är inte ovanliga. 1883 sa Herren till president John Taylor, citat, angående hur min kyrka och mitt prästerrumme ska förvaltas och organiseras ska jag uppenbara för er från tid efter annan genom de medel jag därtill utfäst allt som är nödvändigt för min kyrkas framtida utveckling och fullkomning, för mitt rikes anpassning och utveckling. Några ord till er bröder som är högpräster. Ni ska veta att vi älskar er. Vår fader i himlen älskar er. Ni är en storslagen del av prästadömets kungliga armé och vi kan inte föra detta verk framåt utan er godhet, ert tjänande, er erfarenhet och er rättfärdighet. Alma lärde att män kallas som högpräster på grund av sin mycket stora tro och sina goda gärningar för att undervisa och betjäna andra. Er erfarenhet behövs idag, kanske mer än någonsin. I många församlingar har vi högpräster som nu får möjlighet att ha en äldste som presiderar över dem som deras korumspresident. Vi har ett prejudikat med äldster som presiderar över högpräster. Äldster som för närvarande tjänar som grenspresidenter i områden i världen där det finns högpräster i grenen. Och det finns grenar med endast ett organiserat äldstekorum och där det finns högpräster. Vilken glädje det blir för alla bärare av melkisedekiska prästedömet att välsignas med att få undervisa, lära och tjäna sida vid sida med alla medlemmarna i församlingen. Var ni än är och oavsett era omständigheter inbjuder vi er att under bön och trofast och med glädje ta emot nya möjligheter att leda eller ledas. och att enigt tjäna i en enda förenad skara bröder i prästadömet. Jag ska nu ta upp ytterligare frågor som kan behöva förtydligas när vi går framåt för att tillämpa Herrens vilja i fråga om organiseringen av hans kvorum i det heliga prästadömet. Vilka anpassningar gäller för högprästernas kvorum i staven? Högprästernas kvorum i staven fortsätter att verka. Statspresidentskap fortsätter att tjäna som presidentskap för högprästernas kvorum i staven. Men, som Elster Kristoffersen nämnde, kommer högprästernas kvorum i staven nu att bestå av högpräster som för närvarande verkar i statspresidentskapet, biskopsråd i församlingar, som medlemmar i stavens högråd och som aktiv patriark. Församlings- och stavskamrerer och verkställande sekreterare tillhör inte högprästernas kvorum i staven. När någon som för närvarande verkar som högpräst, patriark 70 eller apostel besöker en församling och önskar delta i prästernas mötet går han till ästekvorumet. När bröderna med dessa ämbeten med tiden blir avlösta återgår de till sina hemmaenheter som medlemmar i ästekvorumet. Vilken roll har högprästernas kvorum i staven? Statspresidentskapet träffar med medlemmarna i högprästernas kvorum för att rådgöra tillsammans, vittna och tillhandahålla utbildning. De stavsmöten som beskrivs i våra handböcker kvarstår med två justeringar. För det första håller församlingar och stavar inte längre möten för prästadömets verkställande kommitté. Om särskilda frågor i församlingen uppstår, såsom känsliga familjeproblem eller en ovanlig välfärdsutmaning, kan de tas upp under ett utvidgat biskopsrådsmöte. Andra, mindre känsliga frågor kan tas upp i församlingsrådet. Det som brukade kallas mötet för prästadömets verkställande kommitté i staven kallas numera högrådets möte. För det andra hålls inte längre det årliga mötet med alla ordinerade högpräster i staven. Men statspresidentskapet fortsätter att hålla ett årligt möte med högprästernas kvorum i staven enligt vad som tillkännagavs idag. Kan en församling ha mer än ett äldstekvorum? Svaret är ja. I enlighet med läran och förbunden, kapitel 107, vers 89. När en församling har ovanligt många aktiva melkisedekska prästerumsbärare kan ledarna organisera mer än ett äldstekvorum. I sådana fall bör varje kvorum ha ungefär samma balans i fråga om ålder, erfarenhet och prästerumsämbete och styrka. Jag vittnar om att när vi tillämpar denna inspirerade omstrukturering av kvorumen i våra församlingar och stavar så får vi se otaliga välsignelser. Låt mig ge er några exempel. Under biskopens ledning kan fler prästrumsresurser bidra till frälsningsarbetet. Till exempel med Israels insamling genom tempeltjänst och släktforskning, arbetet med behövande familjer och personer samt med att hjälpa missionärerna föra själar till Jesus Kristus. När tidigare presiderande ledare återvänder för att dela sin erfarenhet med äldstekvorumet stärks kvorumets medlemmar. Det finns en större mångfald av gåvor och förmågor i kvorumet. Större flexibilitet och tillgänglighet finns för att möta befintliga och trängande behov i församlingar och kvorum och för att utföra våra olika tjänande uppdrag. Mentorskap och samstämmighet ökar när nya äldster och erfarna högpräster delar upplevelser sida vid sida i kvorumets möten och uppdrag. Biskopar och grenspresidenter kan förhoppningsvis frigöras så att de kan ägna sig åt att uppfylla sina uppdrag, att leda sina jordar och betjäna de behövande. Vi förstår att alla församlingar och stavar är olika. Vi har förståelse för dessa skillnader och det är vår förhoppning att ni tillämpar dessa ändringar så snart som möjligt efter denna generalkonferens. Vi har fått anvisningar av en Guds profet. Vilken oerhörd välsignelse och vilket oerhört ansvar. Låt oss utföra det i all rättfärdighet och hängivenhet. Låt mig påminna om att prästadömets myndighet kommer av att man avskiljs och ordineras, men att prästadömets sanna kraft, kraften att handla i Herren Jesu Kristi namn, endast kan komma genom att man lever rättfärdigt. Herren förkunnade för Josef Smith, återställelsens profet: se och ge akt, jag ska ta hand om era jordar och ska uppresa älster och sända dessa till dem. Se, jag ska påskynda mitt verk i dess tid. Detta är sannoliken en tid då Herren påskyndar sitt verk. Låt oss alla använda detta tillfälle till att reflektera över och förbättra våra liv så att de blir mer i samklang med hans vilja, så att vi må förtjäna de många välsignelser han har lovat de sanna och trofasta. Bröder, tack för allt ni gör i detta fantastiska verk. Må vi gå framåt i denna stora och ärofyllda sak. Så att när kampen är över, när kiv och strid upphör, när alla tryggt har samlats i fridens stora dal, ska denna stora skara inför en evig kung ge honom pris och ära ut i sin segersång. Seger, seger genom den som återlöst oss. Seger, seger genom Jesus Krist vår Gud. Seger, seger genom Jesus Krist vår Gud. Idag står vi alla som vittnen om hur Herren uppenbarar sin vilja genom sin profet, president Russell M. Nelson. Jag vittnar om att han är Guds profet här på jorden. Jag vittnar om Herren Jesus Kristus, som är vår store återlösare och frälsare. Detta är hans verk. Detta är hans vilja. Vilket jag högtidligt vittnar om i Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören: lova och prisa din Herre och Konung. Nummer 40 i Svenska psalmboken. Därefter har jag förmånen att få tala till er. President Allen H. Oaks, första rådgivare i första presidentskapet, kommer sedan att tala till oss. Mina älskade bröder, jag är tacksam för möjligheten att tala till er under denna historiska generalkonferens. Vi har inröstat president Russell M. Nelson som den 17:e presidenten för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. När jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med honom dagligen har jag känt anden bekräfta att president Nelson har kallats av Gud att leda Herrens sanna kyrka. Jag vittnar också om att Herren har kallats äldste Gong och äldste Suarez att verka som medlemmar i de 12 apostlarnas kvorum. Jag älskar och stöder dem. De kommer i sitt tjänande att välsigna människor världen över och över flera generationer. Den här konferensen är historisk av ännu en anledning. President Nelson har tillkännagett ett inspirerat steg framåt i Herrens organiserade plan för sin kyrka. Den planen inbegriper en ny sammansättning av prästadömets kvorum i församlingar och stavar så att vi på ett bättre sätt kan utföra våra prästadömsansvar. Dessa ansvar har alla att göra med hur vi i prästadömet tar hand om vår faders barn. Herrens plan för hur hans heliga ska ge kärleksfull omsorg har tagit många uttryck under årens lopp. Under den första tiden i Nauvoo behövde profeten Joseph Smith ett organiserat sätt att ta hand om vågen av i stort sett utarmade nyomvända som kom till staden. Fyra av mina förfäder fanns bland dem. Eyring, Bennion, Romney och Smith. Profeten organiserade omsorgen om dessa heliga utifrån geografi. I Illinois kallades dessa indelningar för stadsdistrikt. När de heliga färdades över slätterna organiserades deras omsorg om varandra i kompanier. En av mina förfäder på fars sida var på väg hem från sin mission i det som idag är Oklahoma. När han träffade på ett kompani längs leden. Han var så försvagad av sjukdom att han och hans kamrat låg ner i en liten vagn. Kompaniets ledare skickade 2 unga kvinnor för att hjälpa de som fanns i vagnen. En av dem, en ung syster som funnit evangeliet i Schweiz, fastnade med blicken på en av missionärerna och kände medlidande. Han räddades av de heliga i det kompaniet. Han hämtade sig tillräckligt för att kunna gå resten av vägen till Saltsjödalen med sin unga räddare vid sin sida. De blev förälskade och gifte sig och han blev min farfars far Henry Eyring och hon blev min farfars mor Maria Bomelli Eyring. Många år senare, när några nämnde hur svårt det hade varit att färdas tvärs över kontinenten, sa hon: "Åh nej, det var inte svårt. Men när vi vandrade talade vi hela tiden om vilket under det var att vi båda hade funnit Jesu Kristi sanna evangelium. Det var den lyckligaste tiden i mitt liv." Sedan dess har Herren använt sig av olika sätt att hjälpa sina heliga ta hand om varandra. Nu har han välsignat oss med stärkta och enade kvorum på församlings- och stavsnivå. Kvorum som arbetar tillsammans med alla organisationer i församlingen. Stadsdistrikt, kompanier och stärkta kvorum har alla krävt att minst 2 ting måste råda för att Herrens avsikt att hans heliga ska ta hand om varandra på det sättet som han tar hand om dem ska kunna uppfyllas. Dessa råder när de heliga känner Kristi kärlek för varandra och låter den komma före egen nyttan. Skrifterna kallar den för den kärlek som är Kristi rena kärlek. Och det råder när den heliga anden vägleder den som tjänar så att han vet vad Herren vet är bäst för personen han försöker hjälpa. Om och om igen, under de senaste veckorna har jag sett medlemmar i kyrkan göra något som tyder på att de känt på sig vad Herren skulle göra. Och vad som annonserats här idag. Låt mig ge er 2 exempel. Det första är ett tal under ett sakramentsmöte som gavs av en 14-årig lärare i aronska prästerdömet som förstår vad prästerdömsbäraren kan uppnå i Herrens tjänst. Den andra berättelsen är av en bärare av melkisediska prästerdömet som med Kristi kärlek inspirerades att tjäna en familj. Låt mig först läsa orden som den unge mannen sa under ett sakramentsmöte jag närvarade vid. Försök minnas hur det kändes när ni var 14 år och hör hur han säger mycket mer än en så ung man rimligtvis kan veta. Citat. Jag har verkligen gillat att tillhöra lärarnas kvorum i vår församling sedan jag fyllde 14 år i fjol. En lärare har fortfarande alla ansvar som en diakon har, plus några nya. Eftersom en del av oss är lärare, andra blir en dag och alla i kyrkan välsignas genom prästerdömet, är det viktigt att vi alla lär oss mer om en lärares plikter. För det första, i Lärarförbunden 20:53 står det: lärarens plikt är att alltid vaka över kyrkan och att vara med och styrka dem. Sen står det i Lärarförbunden 20:54-55. Den här 14-åring citerade dessa skriftställen. Och se till att det inte finns någon ondska i kyrkan. Inte heller någon inbördes hårdhet. Inte heller lögner, förtal eller skvaller. Samt se till att kyrkan ofta kommer tillsammans och även se till att alla medlemmarna gör sin plikt. Den unge mannen fortsatte. Herren säger till oss att det är vårt ansvar att inte bara ta hand om kyrkan utan också ta hand om människorna i kyrkan på det sätt som Kristus skulle ha gjort eftersom det är hans kyrka. Om vi försöker hålla buden, vara snälla mot varandra, vara ärliga, vara goda vänner och njuta av att vara tillsammans så kan vi ha anden med oss och veta vad vår himmelske fader vill att vi ska göra. Om vi inte gör det kan vi inte utföra vårt ämbete. Han fortsatte, när en lärare väljer att visa ett gott exempel genom att vara en god hemlärare, hälsa på medlemmarna i kyrkan, förbereda sakramentet, hjälpa till i hemmet och vara en fridstiftare, så väljer han att hedra sitt prästerdöme och utföra sitt ämbete. Att vara en god lärare innebär inte bara att man tar ansvar när man är i kyrkan eller på kyrkans aktiviteter. Aposteln Paulus lärde, var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Och den unge mannen sa, oavsett var vi är eller vad vi gör, kan vi vara goda exempel på rättfärdighet, alltid och överallt. Sen sa han, pappa och jag är hemlärare hos familjen Brown. Varje gång vi besöker dem tycker jag om att tala med dem och lära känna dem. En sak jag verkligen gillar med familjen Brown är att när vi är där är de villiga att lyssna och de har alltid bra saker att berätta. När vi verkligen lär känna andra i församlingen genom hemundervisningen blir det lättare att utföra lärarens nästa plikt, att hälsa på medlemmar i kyrkan. När vi hjälper andra att känna sig välkomna och delaktiga i kyrkan hjälper det alla medlemmar i församlingen att känna sig älskade och förberedda att ta del av sakramentet. När lärare har hälsat på de som kommer till kyrkan hjälper de till varje söndag genom att förbereda sakramentet. Jag gillar verkligen att dela ut och förbereda sakramentet i den här församlingen eftersom alla är så vördnadsfulla. Jag känner alltid anden när jag förbereder och delar ut sakramentet. Det är verkligen en välsignelse i mitt liv att få göra det varje söndag. Tjänande som att dela ut sakramentet är något som andra ser och de tackar oss för, men annat tjänande som att förbereda sakramentet utförs oftast utan att någon märker det. Det spelar ingen roll om andra ser att vi tjänar. Det som spelar roll är att Herren vet att vi har tjänat honom. Som lärare bör vi alltid försöka stärka kyrkan, våra vänner och vår familj genom att utföra våra prästerdöms ansvar. Det är inte alltid lätt, men Herren ger oss inte några befallningar utan att bereda en utväg för oss att utföra det som han befaller oss. När den unge mannen avslutade sitt tal fortsatte jag att förundras över hans mognad och visdom. Han sammanfattade sitt tal så här: jag vet att vi blir bättre om vi väljer att följa Jesus Kristus. En annan berättelse om tjänande i prästerdömet återgavs för en månad sedan under ett sakramentsmöte, ett möte jag närvarade vid. Denna väl bevandrade prästedömsbärare visste inte när han talade att han beskrev exakt det som Herren vill ska hända med stärkta prästedömskorum. Låt mig sammanfatta hans berättelse. Han och hans hemlärarkamrat hade fått i uppdrag att tjäna 7 familjer. Nästan alla 7 ville inte få besök. En del kanske känner igen det här. När hemlärarna kom till deras lägenheter vägrade de att öppna dörren. När de ringde fick de inget svar. När de lämnade meddelanden ringde familjerna inte tillbaka. Denna seniorkamrat började till sist att betjäna dem brevledes. Han började till och med att använda klargula kuvert i hopp om att få svar. En av de 7 familjerna bestod av en mindre aktiv ensamstående syster som hade emigrerat från Europa. Hon hade 2 små barn. Efter många försök att kontakta henne fick han ett sms. Hon skrev bryskt att hon hade allt för mycket att göra för att hinna träffa hemlärare. Hon hade 2 jobb och var också i det militära. Hon var först och främst polis och hennes mål var att bli kriminalare och att sedan återvända till sitt hemland och fortsätta arbeta där. Hemläraren fick aldrig tillfälle att besöka henne i hennes hem. Han smsade henne då och då. Varje månad skickade han ett handskrivet brev och skickade kort till varje barn under högtider. Han fick aldrig svar. Men hon visste vilka hennes hemlärare var, hur hon kunde kontakta dem och att det skulle fortsätta tjäna henne på detta sätt i prästerrummet. Så en dag fick han ett brådskande sms från henne. Hon behövde desperat hjälp. Hon visste inte vem hennes biskop var, men hon kände sina hemlärare. Om några dagar var hon tvungen att lämna staten för en månadslång utbildning i det militära. Hon kunde inte ta barnen med sig. Hennes mor, som skulle tagit hand om barnen, hade precis flugit till Europa för att ta hand om sin man som blivit allvarligt sjuk. Denna mindre aktiva ensamstående syster hade råd att köpa en biljett till Europa för sitt yngsta barn, men inte till sin 12-årige son Erik. Hon bad sin hemlärare att hitta en trygg medlemsfamilj som Erik kunde bo hos under de kommande 30 dagarna. Hemläraren smsade tillbaka att han skulle göra sitt bästa. Sen kontaktade han sina prästerumsledare. Biskopen lät honom kontakta medlemmarna i församlingsrådet, bland annat Hjälpföreningens president. Hjälpföreningens president hittade snabbt 4 trygga medlemsfamiljer med barn i Eriks ålder som han kunde bo hos i en vecka vardera. Under den kommande månaden gav dessa familjer Erik mat. De hittade plats för honom i sina redan trånga lägenheter eller små hus. Tog med honom på familjens inplanerade sommaraktiviteter. Tog med honom till kyrkan, lät honom delta i familjens hemafton och så vidare. Familjerna som hade pojkar i Eriks ålder tog med honom till diakonernas kvorummöten och aktiviteter. Under den 30-dagars perioden var Erik i kyrkan varje söndag för första gången i sitt liv. När hans mamma kom hem från utbildningen fortsatte Erik att gå i kyrkan. Vanligtvis med en av dessa 4 volontärfamiljer eller med andra som blivit hans vänner. Bland annat hans mors besökslärare. Med tiden ordinerades han till diakon och började dela ut sakramentet regelbundet. Låt oss nu se in Eriks framtid. Det skulle inte förvåna oss om han blir ledare i kyrkan i sin mors hemland när hans familj återvänder dit. Allt på grund av att heliga arbetade tillsammans i enighet för att tjäna med den heliga andens vägledning och på grund av kärleken de kände. Vi vet att vi måste ha kärlek för att kunna frälsas i Guds rike. Moroni skrev, om ni inte har kärlek kan ni på intet sätt bli frälsta i Guds rike. Vi vet också att kärlek är en gåva som vi får när vi gjort allt vi kan. Vi måste be till Fadern att av allt vårt hjärta att vi må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans sons Jesu Kristi sanna efterföljare. Det känns som om vi fylls av den heliga anden som mest när vi fokuserar på att tjäna andra. Det är därför vi har fått prästerumsansvaret att tjäna i frälsarens ställe. När vi engagerar oss i att tjäna andra tänker vi mindre på oss själva. Och det blir lättare för den heliga anden att komma till oss och hjälpa oss i vår livslånga strävan efter att förlänas kärlekens gåva. Jag vittnar om att Herren redan har tagit ett stort steg framåt i sin plan för att vi ska bli ännu mera inspirerade och kärleksfulla i vårt tjänande som prästadomsbärare. Jag är tacksam för hans kärlek som han så frikostigt ger oss. Jag vittnar så och säger tacksamhet i Jesu Kristi namn. Amen.
Mina kära bröder, vi har hört ett uppenbarat tillkännagivande av president Russell M. Nelson. Vi har hört viktiga vidareutvecklingar på ämnet av äldsterna Christofferson och Rathbun och av president Eyring. Vad som här efter sägs, inklusive fler ord från president Nelson, utvecklar närmare vad ni, Herrens ledare och prästerumsbärare, nu ska göra i era ansvar. I samband med det vill jag gå igenom några grundläggande principer som styr det prästadöme ni bär. Melkisedeks prästadömet är den gudomliga myndighet som Gud har delegerat för att utföra sitt verk att åstadkomma evigt liv för människan. År 1829 förlänades det till Joseph Smith och Oliver Cowdery av frälsarens apostlar, Petrus, Jakob och Johannes. Det är heligt och mäktigt bortom vår förmåga att beskriva. Prästadömets nycklar är makten att styra utövandet av prästadömsmyndigheten. Så, när apostlarna förlänade Melkisedekska prästadömet till Josef och Oliver, gav de också nycklarna till att styra dess utövande. Men alla prästadömsnycklar förlänades inte vid det tillfället. Alla nycklar och all kunskap som krävs för denna tidernas fullbordans utdelning, de ges rad på rad. Ytterligare nycklar gavs i Kirtland Temple 7 år senare. De nycklarna gavs för att styra prästadömsmyndigheten i de nya uppdrag som gavs vid det tillfället, till exempel dop för de döda. Melkisedekska prästadömet är ingen statussymbol eller titel. Det är en gudomlig kraft som anförtrotts oss att användas i Guds verk för sina barn. Vi bör alltid komma ihåg att de män som bär prästadömet inte är prästadömet. Det är inte lämpligt att säga prästadömet och kvinnorna. Vi bör säga prästadömsbärarna och kvinnorna. Låt oss nu begrunda vad Herren Jesus Kristus förväntar sig av dem som bär hans prästadöme, hur vi ska föra själar till honom. President Joseph F. Smith sa, det har sagts med rätta att kyrkan är fullkomligt organiserad. Det enda problemet är att dessa organisationer inte är helt vakna för de förpliktelser som åvilar dem. När de är helt och hållet vakna och förstår de krav som ställs på dem, kommer de att uppfylla sina plikter mera trofast. Och Herrens verk kommer att bli desto starkare och mäktigare och mera inflytelserikt i världen. President Smith varnade oss också. De gudagivna hederstitlarna hör ihop med det heliga prästadömets ämbeten och ska inte användas eller betraktas som om titlarna hade sitt ursprung hos människor. De är inte ämnade till dekoration, inte heller till att vara ett uttryck för överlägsenhet. Istället är de en utnämning till att ödmjukt tjäna den enda Herre som vi utger oss för att tjäna. Vi fortsätter. Vi arbetar för själarnas frälsning och bör känna att detta är den största plikt som anförtrots oss. Därför bör vi vara villiga att uppoffra allting, om så skulle krävas, för Guds kärlek, människornas frälsning och Guds rikes seger på jorden. Slutcitat. I Herrens kyrka har Melkisedekska prästadömets ämbeten olika funktioner. Läraren och förbunden talar om högprästerna som lokala presidenter eller tjänare över olika stavar som är spridda vida omkring. Den talar om äldster som lokala tjänare åt min kyrka. Här följer andra med lärdomar om de här separata funktionerna. En högpräst verkar och betjänar i andliga ting. Dessutom, som president Joseph F. Smith sa, citat, eftersom han ordineras till högpräst bör han känna det som sin plikt att vara ett exempel för vuxna och unga som är värt att efterlikna. Han bör göra sig i stånd att vara en rättfärdighetens lärare, inte bara genom undervisning utan än mer genom exempel. På så sätt kan de yngre dra fördel av hans ålder och erfarenhet, och sålunda kan han bli en kraftkälla i det samhälle där han bor. Slutcitat. Om äldstens plikter sa äldste Bruce R. McConkie, som tidigare apostel, en äldste är en Herrens Jesu Kristi tjänare. Han är bemyndigad att stå i mästarens ställe när det gäller att tjäna medmänniskorna. Han är Herrens representant. Äldste McConkie kritiserade uppfattningen att man är bara en äldste. Varje äldste i kyrkan har lika mycket prästadöme som kyrkans president, sa han. Vad är en äldste? Han är en herde. En herde som tjänar i den gode herdens folla. Slutcitat. I den här viktiga uppgiften att verka i den gode herdens folla finns det ingen skillnad mellan högprästens och äldstens ämbeten inom Melkisedekska prästadömet. I Läran och förbundens viktiga kapitel 107 säger Herren: högprästerna är enligt det Melkisedekska prästadömets orden har rätt att verka i sin egen ställning under presidentskapets ledning och betjäna i andliga ting och även i en äldstes ämbete och i övriga ämbeten inom aronska prästadömet. Den viktigaste principen för alla prästadömsbärare är den princip som undervisas av profeten Jakob i Mormons bok. När han och hans bror Josef hade invigt som präster och lärare för folket, sa han: och vi ärade vårt ämbete inför Herren och tog på oss ansvaret att låta deras synder komma över våra huvuden om vi inte med all iver undervisade dem om Guds ord. Bröder, våra ansvar som bärare av prästadömet ska tas på allvar. Andra organisationer kan kanske nöja sig med världens normer för att leverera budskap eller utföra sina andra funktioner. Men vi som bär Guds prästadöme har den gudomliga makt som till och med styr tillträdet till Guds celestiala rike. Vi har det syfte och ansvar som Herren förklarade i det uppenbarade förordet till lärarna förbunden. Vi ska predika för världen så att var och en ska kunna tala i Herren Guds, ja, i världens frälsares namn, så att även tron ska kunna tillta på jorden, så att mitt eviga förbund ska kunna upprättas, så att mitt evangeliums fullhet ska kunna förkunnas av de svaga och ringa till världens ändar och inför kungar och styresmän. För att uppfylla detta gudomliga uppdrag måste vi vara trofasta i att ära våra ämbeten och ansvar inom prästadömet. Äldste Harold B. Lee förklarade vad det innebär att ära prästadömet. När man blir prästadömsbärare blir man ett Herrens ombud. Vi bör betrakta vårt ämbete som att det är att gå Herrens ärenden. Detta är vad som menas med att ära prästadömet. Därför, bröder, om Herren själv skulle be er att hjälpa en av hans söner eller döttrar, vilket han har gjort genom sina tjänare, skulle ni göra det? Och om ni gjorde det, skulle ni då handla som hans ombud och gå Herrens ärenden och förlita er på hans utlovade hjälp? Äldste Lee undervisade mer om att ära prästadömet. När man håller ett förstoringsglas över något gör det att föremålet ser större ut än när man ser det med blotta ögat. Så fungerar ett förstoringsglas. Så om man nu ärar sitt prästadöme, det vill säga gör det större än man först tyckte att det var och viktigare än någon annan tyckte att det var, är det så man ärar sitt prästadöme. Här är ett exempel på en prästadömsbärare som ärar sitt prästadömsansvar. Jag hörde det här från äldste Jeffrey D. Erickson, min följeslagare under en statskonferens i Idaho. Som ung, gift, äldste, fattig och med en känsla av att inte kunna klara av sista året på college, bestämde Jeffrey sig för att hoppa av skolan och tacka ja till ett attraktivt jobberbjudande. Några dagar senare kom presidenten för hans äldstekvorum hem till honom. Citat. Förstår du vikten av de prästadömsnycklar som jag bär? Frågade presidenten. När Jeffrey sa att det gjorde han, så berättade presidenten att ända sedan han hört att Jeffrey skulle hoppa av college hade Herren plågat honom under sömnlösa nätter för att han skulle framföra följande budskap. Som president för ditt äldstekvorum råder jag dig att inte hoppa av skolan. Det här är ett budskap till dig från Herren. Jeffrey fortsatte studera. När jag många år senare träffade honom var han en framgångsrik affärsman och jag hörde honom berätta för en samling prästadömsbärare. Det rådet har gjort stor skillnad i mitt liv. En prästadömsbärare ärade sitt prästadöme och ämbete. Och det gjorde stor skillnad för ett annat Guds barn. Jag har hittills talat om prästadömets funktion i kyrkan. Nu vill jag tala om prästadömet i familjen. Det börjar med nycklar. Principen att prästadömsmyndighet endast kan utövas under ledning av den som bär nycklarna till den uppgiften är grundläggande i kyrkan, men gäller inte utövandet av prästadömsmyndighet i familjen. En far som bär prästadömet presiderar i familjen med myndigheten från det prästadöme han bär. Han behöver varken direktiv eller godkännande av prästadömets nycklar för att kunna ge sina familjemedlemmar råd, hålla familjemöten, ge prästadöms välsignelser till fru och barn eller ge välsignelser för att bota familjemedlemmar eller andra. Om fäder ärade sitt prästadöme i den egna familjen skulle det främja kyrkans uppdrag minst lika mycket som något annat de kunde göra. Fäder som bär Melkisedeks prästadömet bör hålla buden så att de kan ha prästadömets kraft till att ge välsignelser till sin familj. Fäder bör också bygga kärleksfulla familjerelationer så att familjemedlemmarna gärna vill be om välsignelser. Och föräldrar bör uppmuntra till fler prästadöms välsignelser i familjen. Fäder, fungera som likvärdiga makar till era hustrur i enlighet med tillkännagivandet om familjen. Och fäder, när ni har förmånen att utöva er prästadömsmyndighets makt och inflytande, så gör det genom överbevisning genom långmodighet, genom mildhet och ödmjukhet och genom uppriktig kärlek. Att hålla den här höga nivån på utövandet av prästadömets myndighet är viktigast i familjen. President Harold B. Lee gav följande löfte kort efter att han blivit kyrkans president. Citat: aldrig är kraften i det prästadöm som ni bär vackrare än när det är kris i ert hem. Någon är allvarligt sjuk eller när något viktigt beslut måste fattas. Genom prästadömets makt, som är den allsmäktige Gudens makt, finns kraften att utföra underverk om det är Herrens vilja. Men för att vi ska kunna använda detta prästadöme måste vi vara värdiga att utöva det. Den som inte förstår denna princip går miste om de välsignelser som det innebär att bära detta prästadöme. Slutcitat. Mina älskade bröder, att ni ärar det heliga prästadöme som ni bär är viktigt för Herrens verk i era familjer och i era ämbeten i kyrkan. Jag vittnar om honom vars prästadöme detta är. Genom hans försoningslidande och offer och uppståndelse har alla män och kvinnor fått en försäkran om odödlighet och möjligheten att uppnå evigt liv. Vi bör var och en vara trofasta och flitiga i att göra vår del i Gud, vår evige faders stora verk. I Jesu Kristi namn. Amen.
Bröder, vi är tacksamma för er närvaro här ikväll. Vi tackar också kören för den inspirerande musik de framfört, liksom alla de som på olika sätt hjälpt till med förberedelser för det här mötet. Avslutande talare för det här mötet är president Russell M. Nelson, varefter vi får höra avslutningssalmen Rise up, O men of God. Tacksägelse får vi sedan av äldste K. Brett Natress i det 70s kvorum.
Mina älskade bröder, tack för er hängivenhet till Herren och hans heliga verk. Det är en sann glädje att få vara med er. Som nytt första presidentskap tackar vi er för era böner och ert stöd. Vi är tacksamma för era liv och för att ni tjänar Herren. Er plikttrohet och ert osjälviska tjänande är lika viktiga i era ämbeten som de är för oss i våra ämbeten. Under en livstid av tjänande i den här kyrkan har jag lärt mig att det egentligen inte spelar någon roll var man tjänar. Det Herren bryr sig mest om är hur man tjänar. Jag uttrycker min djupa tacksamhet för president Thomas S. Monson, som var ett exempel för mig i över 50 år. Jag uttrycker också min djupa beundring för hans rådgivare, president Henry B. Eyring och president Dietrich Ufdorf. Jag berömmer dem för deras arbete i Herrens och hans profeters tjänst. Båda dessa hängivna tjänare har fått nya uppgifter. De fortsätter att tjäna med kraft och hängivenhet. Jag hedrar och älskar dem båda. Det är en storslagen välsignelse att få tjäna i Herrens sanna och levande kyrka med hans myndighet och kraft. Återställelsen av Guds prästadöme, däribland prästadömets nycklar, ger värdiga sista dagars heliga tillgång till de största av alla andliga välsignelser. Vi ser dessa välsignelser flöda till män, kvinnor och barn över hela världen. Vi ser trofasta kvinnor som förstår den inneboende kraften i sina ämbeten och i begåvningen och andra tempelförrättningar. Dessa kvinnor vet hur man kallar ner himlens krafter för att skydda och stärka sina män, sina barn och andra människor man älskar. De är andligt starka kvinnor som leder, undervisar och tjänar utan fruktan i sina ämbeten med Guds kraft och myndighet. Jag är så tacksam för dem. Vi ser också trofasta män som lever upp till sina förmåner som bärare av prästadömet. De leder och tjänar genom offer på Herrens sätt med kärlek, vänlighet och tålamod. De välsignar, leder, skyddar och stärker andra genom kraften i det prästadöme de bär. De åstadkommer underverk för de människor de tjänar, samtidigt som de skyddar sina egna äktenskap och familjer. De skyr det onda och är mäktiga äldster i Israel. Jag är ytterst tacksam för dem. Får jag nu uttrycka ett bekymmer? Det är följande. Alldeles för många av våra bröder och systrar förstår inte helt begreppet prästadömets kraft och myndighet. De beter sig som om de hellre tillfredsställer sina egna själviska önskningar och begär än använder sig av Guds kraft för att välsigna hans barn. Jag är rädd att alldeles för många av våra bröder och systrar inte förstår de privilegier som skulle kunna vara deras. Vissa av våra bröder beter sig till exempel som om de inte förstår vad prästadömet är och vad det gör det möjligt för dem att göra. Låt mig ge några konkreta exempel. För inte så länge sedan närvarade jag på ett sakramentsmöte då ett nyfött barn skulle få ett namn och en fars välsignelse. Den unge fadern höll sitt dyrbara spädbarn i famnen, gav henne ett namn och bad sedan en vacker bön. Men han gav inte barnet en välsignelse. Den ljuvliga lilla flickan fick ett namn, men ingen välsignelse. Den kära äldsten förstod inte skillnaden mellan en bön och en prästadömets välsignelse. Men sitt prästadömets myndighet och kraft hade han kunnat välsigna sitt lilla barn, men det gjorde han inte. Vilken förlorad möjlighet, tänkte jag. Låt mig ge fler exempel. Vi känner till bröder som avskiljer systrar som ledare och lärare i primär, unga kvinnor och hjälpföreningen, men underlåter att välsigna dem med kraften att kunna uppfylla sina ämbeten. De ger bara uppmaningar och instruktioner. Vi ser en värdig far som underlåter att ge sin fru och sina barn prästadömets välsignelse när det är just det de behöver. Prästadömets kraft har återställts till jorden och ändå går alldeles för många bröder och systrar igenom fruktansvärda prövningar i livet utan att någonsin få en riktig prästadömets välsignelse. Vilken tragedi! En tragedi som vi kan eliminera. Bröder, vi bär Guds heliga prästadöme. Vi har hans myndighet att välsigna hans folk. Tänk bara på den storslagna försäkran Herren gav oss när han sa: den du välsignar ska jag välsigna. Det är vårt privilegium att handla i Jesu Kristi namn för att välsigna Guds barn enligt hans vilja för dem. Statspresidenter och biskopar, vill ni se till att varje medlem i kvormen under ert förvaltningsansvar förstår hur man ger en prästadöms välsignelse och också den personliga värdighet och andliga förberedelse som krävs för att fullständigt kunna nedkalla Guds kraft. Till alla bröder som bär prästadömet, jag uppmanar er att inspirera medlemmarna att hålla sina förbund, fasta och be, studera skrifterna, dyrka Gud i templet och tjäna i tro som Guds män och kvinnor. Vi kan hjälpa alla att med trons öga se att lydnad och rättfärdighet för dem närmare Jesus Kristus låter dem njuta av den helige andens sällskap och uppleva glädje i livet. Ett kännetecken för Herrens sanna och levande kyrka kommer alltid vara en organiserad, riktad ansträngning att betjäna vart och ett av Guds barn och deras familjer. Eftersom det är hans kyrka ska vi som hans tjänare betjäna den enskilde precis som han gjorde. Vi tjänar i hans namn, med hans kraft och myndighet och med hans kärleksfulla godhet. En upplevelse för över 60 år sedan i Boston lärde mig hur mäktigt privilegiet att betjäna den enskilde kan vara. Vid den tiden gjorde jag min specialisttjänstgöring inom kirurgi på Massachusetts General Hospital. Jag tjänstgjorde varje dag, varannan natt och varannan helg. Jag hade begränsat med tid för min fru, våra fyra barn och kyrkan. Trots det gav vår grenspresident mig uppgiften att besöka Wilbur och Lenora Cox i deras hem i förhoppning att broder Cox skulle bli aktiv i kyrkan igen. Han och Lenora hade beseglats i templet, men Wilbur hade inte deltagit i kyrkan på många år. Min kamrat och jag åkte hem till dem. När vi kom in välkomnade syster Cox oss med värme. Men broder Cox gick tvärt in i ett annat rum och stängde dörren. Jag gick fram till den stängda dörren och knackade på. Efter några ögonblick hörde jag ett dovt kom in. Jag öppnade dörren och såg broder Cox sitta bredvid en mängd amatörradioutrustning. I det lilla rummet så tände han också en cigarr. Mitt besök var uppenbarligen inte särskilt välkommet. Jag såg mig omkring i rummet med förundran och sa: broder Cox, jag har alltid velat lära mig mer om amatörradio. Skulle du kunna tänka dig att lära mig om det? Jag är ledsen att jag inte kan stanna längre ikväll, men kan jag komma tillbaka en annan gång? Han tvekade en stund och sa sen ja. Det var början på vad som blev en underbar vänskap. Jag kom tillbaka och han undervisade mig. Jag började tycka om och respektera honom. Under de följande besöken framträdde den här mannens storhet. Vi blev väldigt goda vänner. Och det blev våra kära eviga livskamrater också. Tiden gick och så småningom flyttade vår familj därifrån. Lokala ledare fortsatte ta hand om familjen Cox. Cirka 8 år efter det där första besöket bildades Boston stav. Kan ni gissa vem som var dess första stadspresident? Ja, broder Wilbur Cox. Under de år som följde tjänade han också som missionspresident och tempelpresident. Många år senare, som medlem av de 12 apostlarnas korum, fick jag i uppgift att bilda en ny stav i St. Pete County i Utah. Under de sedvanliga intervjuerna blev jag glatt överraskad av att återigen stöta på min kära vän broder Cox. Jag kände mig manad att kalla honom som ny stavspatriark. När jag hade ordinerat honom kramade vi om varandra och grät. Andra människor i rummet undrade varför de här två vuxna männen grät. Men vi visste, och syster Cox visste. Våra tårar var glädjetårar. Vi mindes i tysthet den otroliga kärlekens och omvändelsens resa som började över 30 år tidigare en kväll i deras hem. Berättelsen slutar inte där. Broder och syster Cox familj växte till 3 barn, 20 barnbarn och 54 barnbarnsbarn. Dessutom har de påverkat hundratals missionärer, tusentals fler i templet och hundratals fler som har fått patriarkaliska välsignelser av Wilbur Cox. Hans och Leonoras inflytande fortsätter som ringar på vattnet genom många generationer över hela världen. Upplevelser som den här med Wilbur och Lenora Cox sker varje vecka. Förhoppningsvis varje dag i den här kyrkan. Hängivna Jesu Kristi tjänare utför hans arbete med hans kraft och myndighet. Bröder, det finns dörrar vi kan öppna. Prästadöms välsignelser vi kan ge. Hjärtan vi kan trösta. Bördor vi kan lätta. Vittnesbörd vi kan stärka. Liv vi kan rädda. Och glädje vi kan ta med in i de sista dagars heligas hem. Allt detta eftersom vi bär Guds prästadöme. Vi är de män som kallades och förbereddes från världens grundläggning enligt Guds förutkännedom på grund av vår stora tro för att göra det här arbetet. Ikväll ber jag er att bokstavligen ställa er upp tillsammans med mig i vårt stora eviga brödraskap. När jag nämner ert prästadömsämbete, ställ er upp och stå kvar. Diakoner, stå upp. Lärare, stå upp. Präster. Biskopar. Äldster. Högpräster. Patriarker. 70. Apostlar. Nu, bröder, kan ni stå kvar och tillsammans med kören sjunga alla tre verserna i Rise Up, O Men of God. Tänk medan ni sjunger på er plikt att som Guds mäktiga armé hjälpa till att bereda världen för Herrens andra ankomst. Det här har ålagts oss. Det här är vårt privilegium. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Vår Fader i himlen, vi står framför dig med tacksamhet i våra hjärtan för levande profeter och apostlar, för vår kära profet, president Russell M. Nelson. Vill du välsigna och stödja honom? Vi är tacksamma för din enfödde son, för hans oändliga försoning. Vi ber att vi alltid ska komma ihåg honom vi ska följa hans exempel av kärlek och tjänande, och att vi ska tjäna alla hans barn. Med hängivelse säger vi i Jesu Kristi namn. Amen.